En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av
ett snabbare casino, snabbare.com.
Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Allsvenska podden är tillbaka och den här veckan har vi en rad saker att gå igenom. Det blir som vanligt Silly special och vi ska avhandla semifinalerna i Svenska cupen som spelas i helgen. Men först så måste vi såklart gå igenom kvartsfinalerna, för det var ju några riktigt fina matcher här som spelades i Svenska cupen. Du var på plats på Strandvallen, Mjällby AIK. Ge mig din analys om den matchen och intrycken från Strandvallens jättefina, enligt rapporter, jättefina gräsmatta.
Nej, men jag tycker att den var fin, väldigt fin ut från årstid och förutsättningar. Ja. Det var fan minusgrader och den var ju liksom inte, var ju långt ifrån en liksom perfekt gräsmatta, men jag gillar ambitionen och jag gillar att man gör det bästa av situationen. Matchen, den var, jag hade väl på känn liksom att jag förstått att Mjällby vill bli ett lite annorlunda lag den här säsongen. De vill vara inte lika beroende av sitt låga försvarsspel, utan kunna också nysta upp motståndare med ett eget bollinnehav och styra matcherna och kunna vara herrar över sitt eget öde lite mer och inte bara anpassa sig till de andra. Så de drog igång med ett jävla högt pressspel och ett fint bollinnehav, och jag tror AIK var ganska stressade första minuten och kände vad fan är det som pågår liksom. Alltså, ska Mjällby dominera så här mycket, för AIK kommer inte åt dem i pressspelet faktiskt alls. Men sen är det ju så att om man ska ha högre ambitioner i spelet som Mjällby har, så utsätter man sig också för risker. Deras backlinje är vana vid att försvara sig kanske inte på det sättet och så högt, och inte vana vid att jobba så mycket med djupledsbollar bakom sig. Och de blev ju straffade två gånger i början av matchen med två liksom ganska enkla men kliniska AIK-anfall. Och det ska inte säga att det avgjorde matchen helt, eftersom Mjällby kom tillbaka och reducerade i slutet på första. Men det var ju ändå det som i slutändan var det som såg till att AIK gick vidare. Så att, jag tycker det är kul och intressant med Mjällbys ambitioner, och jag tycker att AIK var ett moget och tryggt lag som hanterade det på ett bra sätt också. Mm.
I AIK körde ju nästan samma startelva som sist mot Kalmar, förutom att Ismail Koulibaly byttes in. Hur var han? Många som är nyfikna på han. Han bytte av alltså från senast. Ellingsen såklart, som är skadad. Ja.
Nej, men jag tycker att det var sådär. Han var helt okej, liksom, inte mer. Men jag tänkte på det, för att det var ju så att Celina blev ju istället ändå så sjönk ner väldigt mycket och hade mycket boll och skulle styra spel tillsammans med Saletros, medan Koulibaly var lite högre upp. Sen skiftade de lite fram och tillbaka liksom. Det blev lite mer så här dynamiskt och rörligt, men jag tyckte det var helt okej. Sen var det ju så att AIK hade ju svårt under matchen att ha kontroll över bollinnehavet, delvis för att Mjällby var bra på det och delvis för att det blev de snabba två tidiga målen gjorde att det blev en sån matchbild också. Men jag tycker att han var helt okej, men det var absolut ingen, var långt ifrån en succédebut.
Modesto fortsätter bara sin mål.
Han är ju, måste jag nog säga att det är liksom, ja, men för att sett till vilken poänggaranti han är och vilket hårt arbete han lägger ner i laget, för laget i övrigt, så får jag inte jättemycket kärlek alltså, från någon egentligen. Varken, alltså, det är klart att AIK-arna tycker det är skönt att ha honom och gilla honom, men det är inte så att han är en älskad spelare.
Nej, han var väl i någon intervju inför här liksom missnöjd också att han ville ha en större roll i laget.
Ja, och det var ett snack om att man kanske ska sälja honom och sådär och så vidare. Så att givet det han bidrar med, så förtjänar han nog kanske ännu mer respekt och ännu mer kärlek från alla runt omkring.
Och fortfarande ingen Milosevic då. Det är väl lite oroväckande det här med hjärn. Alltså att det är nacken eller huvudet. Ja, eller så. Man får ingen riktigt svar där.
Sen och nu framstår ju som förlängningen av Papadopoulos blir ju väldigt
mer logisk.
Logisk och rimlig nu. Liksom, och att, för nu är det ju bara tre mittbackar där vi... Ja. Milosevic, alltså jag har ingen aning, men det känns sorgligt, för att han var ju, gjorde några intervjuer där på försäsongen där han var väldigt positiv och kände sig helt tillbaka och att nu tänker jag inte på det längre, och det är klart att sådana här bakslag måste vara jävligt
tuffa. Har jag haft sjukt oflytt också, det, ibland var det som förra året att bollarna letade sig till huvudet hans, liksom man såg han fick någon skott på huvudet och sen var det där någon träning på Karlberg också, då fick han ett nytt skott på huvudet och det, liksom, han har haft jävla oflytt, men och väl hoppas att det börjar se bättre ut. Och Ellingsen har väl någon blivit borta lite tag till. Vad tror du? Det verkar som att han inte verkar inte tillbaka till semin i alla fall. känns det som. Men annars ser AIK ganska stabila ut. Henning Berg, jag tror den här säsongen liksom han kommer bara gå för resultat. Han kommer inte bry sig hur det ser ut. Liksom. Det kommer vara lite så här 0-0 och 1-0 och sådär. Och kommer inte kanske vara jätteunderhållande, men det är liksom resultaten som kommer räknas för Henning Berg. Jag tror han är så pass skicklig att jag tror att AIK kommer göra en rätt bra säsong.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Själv tog jag ju tåget ner till Malmö. Ett riktigt jäkla grisväder var det. Inte det att det var snö och sådär, men det var ju så jäkla kallt. Det blåste ju liksom styv kuling. Man fick inte hålla i datorn på läktaren. Det var nära så att, liksom, att datorerna flög iväg. Så det var så jäkla kallt på läktaren. Det var många som klagade på vindarna, de hårda vindarna från Köpenhamn. Det var den stora snackisen. Men en ännu större snackis var såklart att Isak Kiese Thelin var bänkad till förmån för Erik Botheim.
Ja, precis. Jag ser väl det som en... vad ska de göra? Vad ska Rysum göra?
Nej. Det kommer ju vara några matcher när det ser ut så här. Det kommer vara några matcher när de spelar tillsammans. Det kommer vara några matcher när de inte spelar tillsammans. Så han var ju ganska tydlig med det. För man undrar ju så här innan matchstart. Okej, Kiese Thelin, Petan har någon känning? Eller är det bara sportsliga? Men han var ju jättetydlig, Rysum, och sa så här. Vi har ett så pass bra lag nu att då måste det se ut så här. Att några stjärnor får sitta på bänken. Och ja, men han menar på att de kommer spela tillsammans ibland. Ibland kommer det vara så här. Ibland kommer Kiese spela. Det kommer vara någon form av rotation.
Jag tänker, ser man det som från offensivt mittfält och framåt. Då tror jag faktiskt bara att det är en spelare där man kan vara helt säker på att starta i princip alltid i Malmö. Och det är Nanasi.
Ja.
Resten, och då pratar vi Tali, Vecchia, Jörgensen, Kiese Thelin, Botheim, Oliver Berg. Det finns fler som jag har, såklart massa av de här, alla andra av de här kommer ju roteras ganska kraftfullt liksom. Christiansen kanske också, han är tillbaka med tanke på hans bakgrund, så att jag menar det blir ju helt enkelt så att jag tror nog framme att det bara är en Nanasi som mer eller mindre kan känna sig säker.
Strygelarsen bör vara hyfsat säker, va?
Ja, men jag sa från off till mittfält och framåt. Absolut, backlinjen tror jag inte kommer vara samma rotation, det tror jag inte.
Precis. Nej, och Malmö då åkte på en kalldusch direkt mot IFK Norrköping 1-0 efter att Derek Cornelius, som jag tycker är en av hans sämre insatser, även fast det säger kanske inte så mycket då med tanke på hur bra han har varit. Men han såg lite fladdrig ut och sådär, stod och sov där vid målet. Carl Björk kom helt fri och gjorde 1-0. Där och då och 5 minuter framåt så såg Norrköping rätt bra ut. Sen gjorde de 1-1 Malmö. Och sen var det liksom inget snack. Det var de marde sönder Norrköping. Man satt bara och väntade på att de ska göra 2-1. Nu håller sig 1-1 då halvleken ut. Och Norrköping, ska vi säga, har två riktigt bra lägen att göra. Dels som ett läge att göra 2-0 och dels som ett läge att göra 2-1 som de måste få på mål när de kommer helt fri. Men då gör ju Malmö då. De byter in Tahali, vilken bra bänk får man säga ändå, och som slår ett inlägg till Botheim då, så blir det 2-1 och sen bara rinner det på, och sen är de ju, ja, det är mycket välförtjänt seger, och de var överlägsna, och Norrköping var ju inte jättedåliga, de ser hyfsat stabila ut, men Malmö ser överjävligt bra ut, och jag tycker att det är någonting i det där lagbygget från, om man jämför nu då med förra året, där jag tycker att alla nästan har tagit ett snäpp vassare. Nanasi ser ett snäpp vassare ut. Framförallt Otto Rosengren. Lasse Berg-Jonsen såg ruggig ut. Och så har man då Stryger Larsen där som borgar för kvalitet med sina inlägg. Han var grym också. Och liksom kommer ju framåt där och är väldigt offensivt och kommer in i plan väldigt offensivt. Och Malmö ser ruggigt stark ut, och då ska man tänka på att Oliver Berg var inte med, Martin Olsson var inte med, Anton Tinnerholm var inte med, AC var inte med, Det går ju liksom
Kistelin,
Kistelin var bänkad, Vecchia var bänkad, Taha Ali var bänkad. Så det är ju liksom ett, de har ju två elver som är ruggigt bra, så att jag har svårt att se att Malmö inte ska vinna SM-guld i år alltså.
Nej, men det är klart att de är ju definitivt större favoriter i år än vad de var förra året. Mycket, mycket större favorit. För då tittar man förra säsongen så då såg ju Häcken väldigt, väldigt bra ut i cupspelet. Djurgården skulle spela i Europas slutspel och hade förstärkt truppen, trodde vi då, på ett jävligt starkt sätt. Så jag menar, nu finns ingen, även för Djurgården såklart har sett bra nu ut under det där, de har haft ett fint vinterfönster och sett väldigt bra ut i cupen, så upplever jag att Malmö är mycket, mycket större favorit i 2024 än för 2023.
Ja, jag håller helt med. Och nej, men det är liksom ett sånt här kaxigt, lite malmöitiskt lugn också, ett självförtroende som de har i hela laget som tycker avspeglar sig på allt de gör. Och ja, men det är inte så konstigt heller att det är så, med tanke på att nu har Rydström fått jobba ännu längre med de här och fått sätta sitt spel. Och det märktes ju när Taha Ali kom in, de visste precis hur de skulle få honom rättvänd och precis hur de skulle liksom spela för att få det här övertaget. De kommer oftast där två mot en där på kanten, så att ruskigt imponerande. Om man ska säga någonting om Norrköping då, så illa tyckte inte jag det. Så jag tyckte det var många som gjorde en ganska bra match där också. Totte Nyman stångades med Derrick Cornelius, hade väl ett litet övertag. Jag tycker ändå att backlinjen är hyfsad ändå. Även om man släpper in så många mål så kanske man inte säger att den är bra, men de har en del bra mittfältare också, så att jag tror att Norrköping kan, ja, de kanske får in någonting till då, så tror jag det kan bli ganska bra. Då menar jag med kanske att man kan komma 7 eller 8, och mer tror jag inte man kan göra, men ja, Alme vet ju ungefär vad han får också. Det är som du har varit inne på tidigare i dina krönor. Han har ju bäsar om något, liksom något otroligt. Vilket är helt normalt med tanke på att det finns ungefär, ja, som han har sagt, då, två riktiga klassspelare. Och det är ju Traustason och Nyman. Resten är ju hyfsade bra. Precis som du skrev. Men de har väl 21 och 26 år och man vet inte riktigt. De kan slå igenom och sådär. Så att också osäkert bygga. Men jag tror att det är för stabilt för att de liksom ska var inblandade i någon nedflyttning i alla fall.
Nej, jag tror inte heller att det blir tal om att om de liksom, vad ska vi kalla det, fem lägsta positioner. Det tror jag inte.
Vi går vidare då till BP HBK. Vi har inte så mycket att säga om. En rysare där, hände inte så där jättemycket. Halmstad gick vidare, var väl ingen dunderskräll. Nu kommer de att möta Malmö och vi var inne på det här när vi satt och snackade inför podden att HBK är svårspelare på Örjans Vall och är svår att mara ner, även fast man kanske inte har det absolut namnkunnigaste laget, så har man ju spelare som har varit med förr, man har tränare som har varit med förr, och jag tror inte det bara åka dit för Malmö och hämta 3 poäng.
Nej, verkligen inte.
Svårspel då, Örjans Vall också, kom ihåg. AIK hade premiärspelat där.
AIK och Djurgården förlorade båda mot HBK till exempel förra året
i premiären, och det är tufft där.
Så att det blir jättekul match att följa och kommer ställa höga krav på Malmös liksom bolltempo och förmåga att hantera en sämre plan än vad de har på stadion till exempel. Så att det kommer bli även för Örjans Vall brukar vara relativt bra också, så är det ju väldigt tidigt på året. Så att det kommer bli jättekul att se hur HBK tar sig an utmaningen och om Malmö lyckas bryta ner dem.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Sista då, kvartsfinalen i Djurgården, Degerfors, där var det inte heller någon snack. Men Degerfors hade faktiskt, tycker det ser väldigt bra ut under William Lundin här. Gav ju Djurgården en fight i en halvlek ungefär. Även fast man backade hem, och det, vilket var normalt. De hade ju Morgado avstängd och sådär. Men har ändå ett bra lag. Jag tror att de kommer gå väldigt bra i Superettan. Ska ju få honom inte de vinner. Däremot så Djurgården är också, känns ju också så här som Djurgården gjorde för några år sedan. Så här marde ner motståndet. Och det finns matchvinnare i backlinjen. Och det finns nyförvärv som har levererat i form av Gulliksen också. Så jag tycker det tror jag var viktigt för Djurgården att få den här semifinalplatsen i Svenska Cupen. Just med tanke på att efter tre torskar då i träningsmatcherna, så var det ju liksom upprorsstämning på vissa sociala medier, och Kim och Tolle skulle sparkas och det var fel, de måste in med 4-5 etablerade för att de ska ha någon chans. Och, ja, nu är de med, som sagt, en derbyvinst från en finalplats i Svenska Cupen då. Det, jag tror det är viktigt dels för lugnet, jag tror det inte, hör inte lika många som skriker och är liksom helt desperat efter att Bosse Andersson ska värva igen. Jag tror han kommer ta, de kommer ta in någonting till. Däremot om de skulle gå till final i Svenska Cupen och de får möta Malmö, då vet de ju att då är de i, spelar de i Europa, då tror jag de kommer värva nu, för då kan de ju inte värva sen om de ska gå in i första slutspelsrundan. Så att om Djurgården tar sig till final och de får möta Malmö, så tror jag det är en garanti för att det kommer in kvalitet i form av värvningar. Hur ser du på Djurgårdens inledning av säsongen?
Nej, det finns inte mycket att säga om, men det har varit inne på tidigare att det har varit jättebra och att Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf har lyckats balansera det här laget på ett jättefint sätt liksom. Vilket, ja, nu kommer ju Ekdal in och fick starta nu med tanke på att Kylle var borta, och det är bra att han får liksom ja, att han kommer in i det, helt enkelt kommer in i spelet på konstgräs och får igång kroppen liksom, för han kommer ju vara, tror jag, väldigt bra i enskilda matcher liksom, även fall det då verkar som att det är Kylle och Lidsholm som är första valen på sittande mittfält. Sen är ju liksom en sån som Piotr Johansson har ju höjt sig, verkar som rätt rejält sen han fick konkurrens om sin högerbacksposition. Teno är ju, verkar ju också vara klockren bredvid Danielsson. Så att, jag måste säga att de har nästan allting har fallit väl ut i det de har försökt göra under vinterfönstret, och det var ju såklart nödvändigt efter två fönster där 80% av affärerna åt båda hållen blev dåliga liksom.
Och vi stannar kvar då i Djurgården som möter de AIK på Friends i semin. Ja, det är ju som vanligt totalt ovisst och gissa de här matcherna, dels när AIK är hemma. Hade Djurgården haft hemma på Tele2 så hade vi hållit dem som kanske lite favoriter då. Nu är det ju helt 50-50, kanske lite till förvör AIK då, med tanke på att det är gräs de spelar på. Vad säger vi? Korta tankar inför den, förutom att det kommer bli en grym match och det kommer bli grymma tifon och bra stämning.
Nej, det känns fantastiskt att få en sån match redan nu, tycker jag. Det ska bli otroligt att få följa den och få ett ännu tydligare liksom, känsla för vad de här två lagen, vad de är gjorda av helt enkelt inför säsongen. Jag tror det kommer bli en jättejämn match och jag tror inte att något av lagen kommer falla igenom liksom.
Det känns som 0-0 förlängning, va?
Ja, jag skulle tänkt säga det. 0-0-1-1 tror jag är ett rimligt resultat.
Ja. Vi var väl inne på Malmö HBK där, om vi ska säga något om den. Jag tror Malmö drar längsta strå till slut, men jag tror inte det blir lätt.
Nej, precis som vi sa, det blir absolut inte lätt. Det blir en jättetuff uppgift att åka dit. HBK har haft ett bra vinterfönster, fått in två isländska poängspelare faktiskt, och tycker Tim Rönning gjorde ett klokt val som gick till HBK. Jag tror att han kan bli bättre också än vad Malcolm Nilsson Sävqvist var. Så att de har gjort en hel del. Vinicius Nogueiro är bra på vänsterbacken. Nu har de äntligen liksom allt bra ytterbacken, men de har nu Filo Fusajay och Vinicius då. Nogueiro på vänsterkanten, så är det ett väldigt, väldigt bra ytterbackspar. Så att jag tycker det är mycket som ser fint ut kring HBK.
Härliga matcher i helgen, som sagt. Svenska Cupen drar igång. Vi ska gå vidare och då drar vi in på det här. Ja, Silly Special. Silly Season är på upploppet här nu och klubbarna har väl knappt två veckor på sig att värva spelare. Eller lite drygt två veckor ska jag säga. Eller tre kanske till och med. De stänger ju i alla fall 27 mars. Och där då så skrev jag här, det har ingenting med transferfönster att göra, men jag skrev idag om att Djurgården har i princip klart med Patrik Åslund från Västerås. De har varit på honom länge, även Blåvitt har varit på, även en del andra allsvenska klubbar har varit på. Är ju en hårt arbetande offensiv mittfältare som helst spelar centralt. men kan även spela på lite andra positioner också, men har ju varit riktigt vass här, framförallt mot Hammarby. Och ja, jag gissar att Djurgården ser honom som en rak ersättare till Lukas Bergvall. Även kan spela på en rad andra positioner. Djurgården måste också ha in lite ungt där på mittfältet. Med tanke på att Besat Sabovic kontrakt går ut. Och då har man i stort sett bara Schüller, Mange Eriksson, Albin Ekdal. Och
Gulliksen i sig,
Gulliksen i sig också, men ja, precis, så att de måste in Åslund där, han är 21 år, fyller 22, som jag fattar det som, så är de överens med Västerås om prislappen, omkring 10 miljoner. Det kommer bli så att i så fall då att Åslund lämnar, inte det här fönstret utan troligtvis då i sommar, eller kanske till och med efter säsongen, troligtvis i sommar så kommer han till Djurgården och ansluter. Det blir väl en bra lösning för Västerås också. Det är helt omöjligt för Västerås att tacka nej till de pengarna med tanke på att han är en egen produkt. Och det spelar ingen roll här om han hade gjort succé i allsvenskan under våren, att få mer än 10 miljoner för en sån spelare, som har kommer knappt ha spelat några 10-12 matcher i allsvenskan. Det spelar nästan ingen roll hur många poäng han gör, men jag tror att det är en bra försäljning också för Västerås då. Vi får väl se om det blir officiellt här, det kan säkert dröja innan klubbarna går ut med det officiellt då, men det känns som en klockren värmning för Djurgården i så fall.
Ja, och starkt agerat av ESK. Jag menar, Kalle Karlsson har ju varit tydlig med vilket värde han sätter på Åslund som spelare, och att då lyckas få en bra summa för honom och säkert någon vidareförsäljning samtidigt som man får kvar honom i minst ett halvår då, tycker jag är jättebra förhandlat och är rimligt agerat av ESK, även om det kommer bli jäkligt svårt att ersätta honom i sommar. Men, ja. Och då har ju också VSK tappat många viktiga inmifältare liksom, om även han skulle dra under året. Så att, men som du säger, det tycker det, givet förutsättningen, så är det svårt att klaga på den lösningen av VSK.
Nej, precis. Sen då så kom vi till 10 000 kronors frågan här, som har varit på tapeten under en väldigt lång tid, och det är ju AIKs vänsterbacksjakt. Adam Andersson verkar inte bli, nu har jag fått till med ett namn här som jag vet att de har kollat upp, och det är en portugisisk vänsterback vid namn João Miguel Teixeira Mendes från Portos B-lag. 23 år, kontraktet går ut i sommar, han är 1,79, han ska vara snabb. Han ska falla väl in i liksom profilen som Henning Berg har. Så att där hoppas AIK på en lösning. Jag vet inte hur konkret det är just nu. Jag vet att de har hoppats på en lösning i alla fall. Så får vi se vad som händer där. Men det är ett namn i alla fall som har kollat upp och låter på förhand ganska bra, även fast det är ett utländskt namn.
Ja, nej, men det är väl utmärkt. De behöver få in ett alternativ till vänster utöver Björnström. Så att det är väl på tiden och rimligt att de har någonting på gång.
Mm. Sen får vi se hur konkret det är, men jag vet att de har kollat upp det och är ju en speedig vänsterback som de behöver. Så att vi får se då om João Mendes är lösningen på AIKs vänsterback eller inte. Om inte annat så måste de ha in någonting där. Det ser riktigt tunt ut bakom. Om Axel Björnström till exempel skulle bli skadad, så ser det inte alls speciellt bra ut. Men däremot då så går ju Silly Season vidare. Blåvitt vill ha in en ung mittback som jag fattar som, jag har ingen namn där än, men där går de på ett ungt alternativ. Kalmar söker vänsterback, Häcken söker högerback, så att det är fortfarande lag som ska värva. Arber Seneli ska bli klar för Elfsborg också. Det var det senaste nytt där, var väl att jag tror advokaterna har den här papperna nu, och Elfsborg vet ungefär hur de ska agera, men det är väl fortfarande lite att det ska bli helt klart från FIFA där också. Så att ja, det återstår väldigt mycket, eller i alla fall en del av Silly Season, och AIKs vänsterbacksjakt är ju en
följetong
kan man inte säga. Du, men det var allt vi nöjer oss med det idag. Det var Silly Season, eller Silly Special, och det var Svenska Cupen. Vi har någonting till vi ska ta.
Ja, jag borde sagt det samma med AIK, men det blev ju en grej där när AIK-spelarna bet tillbaka då mot Jakob Bergström som har varit lite då småkaxig och sagt att han gärna hade mött AIK. Jag tycker inte det är någon fara att säga det. Han får väl säga det. Det är väl bra att han säger vilket han ska möta. Men AIK tog det åtminstone som ett kaxigt utspel. Och det vill jag säga, då, när vi skulle intervjua Bergström efteråt då, angående att spelarna liksom bet tillbaka mot honom, så blev det ingen intervju, för att pressansvarig i Mjällby sa att han hade åkt hem utan att duscha. Då kan jag säga att Bergström hörde av sig och sa till mig att det där stämmer inte. Jag visste inte om att jag har blivit ombedd att göra intervjuer. Så att, jag duschade absolut och jag hade gjort intervju men visste om det. Ja. Så jag tycker ändå det är viktigt att påpeka när han har fått lite hån i efterhand.
Jag vet, men också vet man ju, det är skillnad på, alltså Jakob Bergström vet man ju han är som person. Det är skillnad om, vad ska vi säga nu, någon kaxig går ut och säger så här, jag hoppas vi får AIK. Mm. Jag vill ha dem för de är dåliga. Det är en skillnad än att Jakob Bergström säger liksom, ja men Gnaget var ju kul att få på Stamballen, en bra match. Ja. Vad är det för liksom, det är väl ingen hån eller kaxigt det där. Nej. Han bara säger bara, ja, kul.
Men AIK tar ju det som, det krävs ju ganska lite för att man ska göra det.
Det är ju fel person att ge sig på. Jakob Bergström som säger det där liksom harmlöst. Det är, jag reagerar också på det. Där är de faktiskt snett på det. Rider ut i försvar till Jakob Bergström, det blir sista vi gör i den här Allsvenska podden. Vi hörs nästa vecka. Då har vi två finallag i Svenska cupen och så har vi avhandlat en supermatch. Två supermatcher får vi säga i Svenska cupen. Tills dess säger vi på återhörande.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Samuelsson.